Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Inför dagens avsnitt tänker jag på att människor som missbrukar makt har utvecklat ett oproportionerligt stort och destruktivt ego. Det är personer som inte ifrågasätter sina handlingar, som manipulerar omgivningen till att anpassa sig till deras önskningar och behov. Det är en destruktiv spiral där de blir allt mer manipulativa. Och behovet av kontroll blir bara större och större. Till slut blir de våldsamma mot sina nära och kära. När jag tänker på allt våld som begås mot kvinnor i hemmet och i andra sammanhang, då blir jag illamående. Det känns ännu värre när jag påminns om att det förekommer över hela världen. Enligt WHO har ungefär var tredje kvinna i världen någon gång utsatts för fysiskt och eller sexuellt våld från en partner eller någon annan person. I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning framgår det att kvinnor inte bara blir utsatta för fysiskt våld. Det är minst lika vanligt med psykiskt våld. Det kan handla om hot, kränkningar och kontrollbeteenden. Psykiskt våld är ju svårare att mäta och rapportera eftersom det inte är lika påtagligt. Det finns också ett stort mörkertal eftersom det är förenat med skam att vara utsatt. Och därför är det också svårt att prata om. I dagens avsnitt samtalar jag och min dotter Margona om hennes erfarenheter av en verkligt destruktiv relation. Hej Margona.
Hej mamma.
Det känns lite märkligt att den som sitter i andra micken kallar mig för mamma.
Vill du inte vara mamma? Det är lite för sent för abort nu.
Ja, det är visst det. Jag tänker på de här manbirds som du har målat. Så vad är bakgrunden till det att du målar sådana här manbirds? Jag tänker på den där de sitter i håret och det är så fåglar med mansben som, och en kvinna som har dem i håret liksom.
På den bilden så plockar de ju av hennes blomsterkrona. Och det är faktiskt lite nedmonteringen av självkänslan.
Jag tänker på det, att det är ju som ett tema som har varit för dig. När du har varit kreativ och skapat både i det du har målat. Sen när du gick på filmskola så fanns det ju också med som ett tema. Du gjorde ju en kortfilm. Alfa heter den, ja. Den var ju väldigt stark.
Den handlade ju, den inspirerades av powerposing. För att studier visar att kvinnor är mer benägna till att ha ett kroppsspråk som signalerar jag är liten och jag tar ingen plats och jag är inget hot. Medans män gör det motsatta. De gör någonting som heter power posing, som betyder jag bestämmer. Jag tar över, jag har kontrollen, jag tar plats. Alltså allt det där, jag är självsäker. Men att man kan ändra sin inre inställning genom att ta sig an de här power posesarna. Så att jag började ju faktiskt, när jag läste den här, det var ju långt innan då, den här artikeln, så började jag faktiskt power posa. Och folk tittade väldigt ofta på mig och sa att du tar plats. Och så sa att ja, det gör jag.
Men kortfilmen då, den handlade just om, ska vi se, det var två eller tre?
Det, ja, man får känning på kvinnor som, ja men på tidigare trauman. Som till exempel våldtäkt och sådär.
Mm.
Som ju faktiskt, ja men de flesta kvinnor jag känner i alla fall har varit med om. Och hur de liksom tar tillbaka sig själva. Och i den här filmen då med hjälp av power posing. Så att det är ju en kort film, den är ju, vad är den, 3 minuter lång. Så den är väldigt symbolisk, men handlar väldigt mycket om att bara, ja, men våga sträcka på sig. Många män som jag har haft relation med har varit väldigt egoistiska. Mer eller mindre grovt liksom. När man är van vid att göra plats för män så blir det väldigt destruktivt. För då gör man plats för en person som redan tar plats. När den här mannen också är egoistisk. Det här med att anpassa sig till världens ände liksom. Det tror jag att många kvinnor känner igen. Jag levde ju 5,5 år med en snubbe som var otroligt manipulativ. Och han, jag var ju liksom inte mig själv ens. Man tappar sig själv ganska snabbt.
Vad var det som gjorde att du tappade din bas liksom?
Ja, han var väl kanske åt det narcissistiska eller psykopatiska hållet. Så att det var väl en hel taktik där med, eller vad man nu ska kalla det för, med normaliseringsprocess och testkörde lite hur långt han kunde gå. Och,
Vad kan det handla om då? Vad är det han säger och gör som gradvis bryter ner då?
Ja, det var väl mycket... Han kände väl av rätt snabbt att jag var känslig för... Jag menar att min självkänsla inte var den bästa. Så att jag hade ju redan en negativ ton gentemot mig själv. Och den här registrerade ju han och nyttjade ju sen för att bryta ner. Mm. Så att... ja, det var ju det och sen så var det ju... Då som många narcissister eller psykopater gör så var han också väldigt otrogen i jakt på bekräftelse. Så att han drog ju iväg i tid och otid och låg med var och varannan kändes det som ungefär.
Så hur blev du då? Vad hände med dig?
Jag hamnade ju liksom i en fokus av bara han därför att det blev som att hela världen slukades upp av det här svåra och negativa och ångestfyllda som han utsatte mig för. Det kändes ju också som att han var den som satt på lösningen till det. Därför att om han bara slutade så skulle det här försvinna. Eller om han bara sa att jag var okej så var ju allting okej.
Mm.
Men så fungerar det ju inte riktigt. Utan de håller ju en under ytan. Liksom så, lite som en skendränkning. Så de håller en ju under ytan tills man nästan tuppar av. Och sen så precis innan man tuppar av då rycker de upp en igen.
Mm.
Då är de ens gud. Så de är den som ger en luft.
Mm. Så du blev på något sätt väldigt hookad i den relationen?
Ja, de blir som en drog för en.
Mm.
Och det är ju inte så att jag någonsin hade trott innan det här att jag skulle kunna vara kvar hos någon som hade varit otrogen mot mig. Men det kunde man ju absolut. Så jag tror att det är väldigt viktigt att påpeka för folk som inte har varit med om det här. Att det är inte så lätt som man tror att det ska vara. att ta sig ut eller att man kan beräkna hur man ska bete sig. Han körde ju också med såna här taktiska grejer som att ja, men bara sticka iväg mitt i natten.
Mm.
Det gör ju någonting med ens psykiska hälsa. Det är som, det blir som någon slags, det är en psykisk misshandel som är på en helt annan nivå än de här välvalda förtäckta dissarna.
Mm.
För att när den här personen liksom är där men helt plötsligt inte är där, det är som att leva i någon slags mardröm.
Så och då är det ju också det här hotet om att bli övergiven och lämnad.
Mm, konstant. Man har det över huvudet hela tiden. Man har inget värde samtidigt som man har allt värde.
Så det låter som världens berg- och dalbana i spökhuset.
Ja, man tappar ju allt. Allt är ju liksom, man äger ingenting av sig själv. Jag slutade ju dansa och jag höll på att sabba hela min sadelmakeriutbildning. Och det var ju så mycket som bara höll på att falla för mig.
Mm. Och jag kommer ju ihåg hur orolig jag var för dig under den perioden.
Mm.
Men det är också väldigt svårt att få grepp om vad det är som händer, tänker jag.
Ja, och det är ju också så. Många tänker ju, men varför är det ingen som rycker ut den här människan från den här relationen? Men det är inte så jäkla lätt. För att de människor som faktiskt gör ordentliga försök, de blir ofta totalt avstängda.
Mm.
Antingen från den här människan som är narcissist eller psykopat.
Mm.
Att de lyckas begränsa åtkomsten till den andra personen. Eller att personen själv gör det. Det är ganska svårt och det är ganska risky att gå på. Sen är det ju också det här med att det kan vara ganska svårt att se. Därför att jag skyddade ju honom från att verka dålig.
Mm. Jo, det var just det som var grejen.
Mm.
Som gjorde det svårt att veta.
Ja, jag tror att de flesta som känner mig från den perioden trodde att jag var knäpp.
Mm.
För jag såg nog 10 gånger så knäpp ut som han. Därför att jag hade en himla massa ångest och började gråta helt plötsligt från ingenstans. Och var hemma 2 veckor i sträck. Gick inte att lita på om jag skulle komma eller inte. Och ja, men det var så svårt att veta om jag... Eller ja, jag var ju konstig.
Eller inte. Jag tänker att det är ju också en, alltså naturligt att reagera irrationellt i en jättekonstig situation.
Ja, jag försökte faktiskt bara överleva.
Mm, det var överlevnadsstrategi.
Mm. Det var ju liksom så. Jag låg på soffan i 2 veckor därför att jag försökte överleva.
Mm.
Jag hade liksom inte, det fanns inte energi i liksom en uns av min kropp.
Och det är ju väldigt mycket så där som jag har fått utportionerat av dig.
Mm.
Eftersom under den perioden så var det inte mycket som jag fick veta, men jag har ju fått veta.
Jag tror att du märkte av det ekonomiska våldet mest, för det utförde han ju faktiskt också på dig.
Absolut.
Det var väl kanske det som gjorde att det märktes mest.
Ja, för det blir ju så. Även om det är dig jag tänker på så när det gällde ekonomi och sådär så blir det ju också ett utnyttjande.
Mm. Mm.
Så hur är det att prata om det just nu? Ja, det har ju gått väldigt lång tid, tänker jag.
10 år. Sen jag tog mig ut, ja.
Ja.
Jo, men det är, jag är mest arg nu för tiden.
Mm.
Jag är inte en väldigt våldsam person så, eller en person som önskar folk illa, men den här personen, det är verkligen... Det är bara hat i kroppen. Det blir helt svart på insidan när jag tänker på honom.
Mm. Och det tänker jag att man har rätt att ha de känslorna.
Mm.
Du har rätt att ha de känslorna.
Mm.
Jag tänker att det är ju jättestor skillnad på att bara tillåta sig att känna det man känner jämfört med att agera på det man känner. Och det är du ju väldigt långt ifrån.
Mm. Ja, verkligen. Nej, jag vill ju verkligen bara inte ha någonting med honom att göra överhuvudtaget.
Nej, Men du har ändå kommit i kontakt med andra kvinnor som har haft relation med honom.
Ja, två stycken andra.
Ja. Och där det var någon sorts gemensam strävan att traggla sig igenom.
Mm.
Vad det har gjort med er.
Ja, precis. Jag ska ju inte berätta deras historia liksom. Men det finns ju också en befrielse i att prata med människor som har upplevt inte bara samma sak utan samma person.
Mm.
Så att det var på något sätt någon revansch att få, prata med dem. Det var ju en av de tjejerna då som precis hade gjort slut med honom som kontaktade mig. Och berättade att hon även hade kontaktat den andra tjejen som var tillsammans med honom innan henne. Och efter mig då. Men det var någon slags revansch, som sagt. Att få prata med de två.
Ja, jag tänker att det var en väldig soppa.
Mm.
Och att det fanns mycket efterdyningar efter den snurren med honom.
Mm.
Där du har fått kämpa mycket med att återupprätta.
Mm, och det är ju fortfarande, jag har ju tagit upp dansen igen nu. Sedan ungefär ett år tillbaka. Och tar tillbaka den. Det var ju han som orsakade att jag slutade med den också. Så att det är viktigt tror jag. Att verkligen ta tillbaka sånt som har tagits ifrån en. Så att inte den personen får äga det.
Nej.
För det var min känsla lite. Att han ägde min dans och dansglädjen. Jobbade väldigt hårt på att få tillbaks. För den lyckades han döda.
Och ändå så tänker jag att du är ju ändå en person som kan skilja agnarna från vetet. Om man säger så. Jag tänker med. Nu är du ju tillsammans med Rafael.
Mm.
Och ni har en fin relation.
Mm.
Men att det har varit ett arbete för dig att komma dit där det har varit möjligt att kunna ha en sån här riktigt fin relation.
Ja, men precis.
Och att ni båda har jobbat för det. Ni kommer ju från lite olika håll, men med liknande erfarenhet.
Mm, men precis. Nej, men det tog mig faktiskt flera år innan jag var fit for fight igen. Jag var ju liksom utbränd efter relationen med honom.
Mm.
Och fortsatte att pinna på med företag och sånt där. Och hittade en kille och som jag blev tillsammans med och sånt där. Och det gick ju inte alls. Jag var ju jättetrasig och sådär. Och
hur skulle du beskriva den trasigheten då?
Ja, men det var ju dels det här att vara utbränd liksom, som jag då var. Och fortsätta driva på. Det är ju jättefarligt. Mm. Verkligen, jag var ju så trött. Jättetrött. Och det var kämpigt varje dag att försöka jobba. Jag startade ju bolag då. Och jobbade upp det här bolaget och fortsatte och drev. Och det var så kämpigt att driva. Och min ork, den blev bara sämre och sämre och sämre. Och jag kände som att jag jobbade 12 timmar när jag hade jobbat bara 6 timmar.
Mm. Då tänker du på sadelmakeri och ridinstruktörs.
Ja, men precis. När jag jobbade inom hästnäringen. Och det här håller ju på då. Jag driver ju företaget i ett par år innan jag faktiskt börjar verkligen både få spinn på det men också bli riktigt, riktigt dålig. Och jag fortsätter att jobba. Jag tror att jag jobbade i 1,5 år med riktigt ordentliga, jag hade panikångestattacker och jag hade svårt att komma ihåg. Jag fick minnesluckor och det var liksom som att jag svävade runt i någon slags dimma. Så det var svårt att sköta och jag kände liksom att jag hade massor med fantastiska kunder, men jag hade svårt att liksom göra arbetet bra, kände jag till slut. Och det var ganska, det är lite psykande för någon med duktig flicka-komplex på det. Liksom, att jag kan inte göra mitt arbete tillräckligt bra. Med alla de här missarna, de här små missarna och allting, så blev ju stressen bara större och större. Och det slutade ju med att jag la företaget vilande och tog taxilegitimation, och så körde jag taxi ett tag. Och det gick ju bättre, för det var, ja, det var lite mer avslappnad när jag fick vara i fred och sådär, men det gick ju inte till slut det heller. Så i slutet av en dag när jag hade jobbat övertid, jag tror att jag hade jobbat 13 timmar. Att jag hade råkat fått en körning som var lite för långt bort. Så jag är på väg tillbaks och vaknar körandes av att jag håller på att möta en lastbil som ligger på tutan. Och jag lyckas ju liksom svänga av. Det här är ju vintertid då. Jag lyckas svänga av så att vi inte frontalkrockar. Och bara bryter ihop och mår jättedåligt och ringer då till mitt ex och säger att jag kan inte, jag höll på frontalkrocka. För att jag somnar bakom ratten. Varpå han säger att nu är det dags för dig att liksom gå på utbrändhetsutredning. Så gör jag det, och det visar sig att jag var grovt utbränd. Att det har förmodligen pågått i flera år då.
Inte bara förmodligen.
Nej.
Det finns ju en rimlighet i att bli utmattad när man har levt i en sån relation.
Ja, det finns det absolut.
När man inte har haft möjlighet att processa det på ett vettigt sätt.
Jag fick ju rehabba från utbrändheten. Studsade tillbaka rätt snabbt när pressen togs bort från mig. För att jag har ändå ganska högt tempo i livet och tycker om att ha det och mår bra i det. Det hjälper mig att hålla fokus. Återhämtningen, den började ju 4,5 år efter jag hade kommit ur relationen. Vilket ju kan låta som att det är jättelångt efter, men jag hade inte fått någon ro att återhämta mig alls, eller börja läka. Eller ta tillbaka mig själv. Jag existerade ju bara för, ja, men som en funktion liksom, i mitt bolag. Och
så tänker jag att det blir när livet bara ska rulla på och att man inte riktigt kan ta den där tiden för sig själv som man behöver för att kunna läka.
Ja, men precis. Men det fick jag ju faktiskt under den här utbildningen. Och den var ju, när jag började på den här utbildningen så vaknade jag ju upp vissa nätter med total ångest. Visste inte vart jag var och vad jag gjorde. Jag var tvungen att recappa hela händelseförloppet liksom, som hade lett mig till den platsen och vad jag gjorde då. Och då blev jag lugn. Så att jag hade väldigt mycket stress kvar i kroppen. Som liksom låg kvar och vibrerade väldigt länge. Och den la sig ju ett par månader in där på den utbildningen.
Och nu lever du ett helt annat liv?
Nu lever jag ett helt annat liv. När jag hade pluggat ett år där på filmskolan så flyttade jag till Stockholm för att praktisera. Och sen dess så har jag bara jobbat i filmbranschen. Och det är ju de senaste, vad är det nu, 4 åren. Lite till. Och det är ju helt, en helt annan miljö. Passar mig lite bättre. Det går lite snabbare, men det är mycket mer kreativt. Och det är en snabbhet som passar mig. Jag dejtade ju faktiskt en hel del, men jag var ju aldrig, det tog mig 6 år innan, men från det att jag gjorde slut med den här andra killen som jag blev tillsammans med väldigt snabbt efter relationen med den här destruktiva killen, så tog det mig faktiskt 6 år innan jag blev tillsammans med Rafael. Och mellan det så har jag träffat en vansinnig mängd killar och ja, men verkligen haft en helt annan typ av dating. För att jag har ju verkligen känt att ja, men jag ser dig och jag kan uppskatta dig på håll. Men det här vill inte jag ha något djupare med att göra.
Så någonstans har du hittat gränserna. Dina egna gränser och känner när det är någonting som inte känns bra.
Jo, men det märker ju också i hur jag sätter gränser i den här relationen också. Även om den är fin och Rafael är fin, så är det ju, finns det ju fortfarande gränser man måste sätta som jag faktiskt inte hade satt förut. Men som är superviktiga att sätta för att man ska kunna ha en bra relation. Jag tänker väldigt ofta på den här 18-åringen som blev tillsammans med den här jävla knallkorken. Och jämför väldigt ofta med den 33-åringen som jag är idag.
Mm.
Och kan känna att jag har gått långt. För att jag kan fortfarande minnas saker han sa när vi pratade. Innan vi gick på den här första dejten. Och det är ju liksom redan där. Så börjar han faktiskt bearbeta. Och sånt märker man ju nu. Men det är ju för att jag sitter med facit i hand. Det kan ju också vara väldigt känsligt på en arbetsplats att möta de här personerna. Man behöver inte vara i en relation med dem för att det ska bli väldigt destruktivt väldigt snabbt.
Nej, det behöver man ju inte. För det är ju just det svåra i att möta det här manipulativa och det som inte följer de här. Jag tänker, vi har ju ett samspel till exempel, du och jag, där vi är trygga med varandra och vet att vi kan prata och vi kan reda i saker om vi blir osams och sånt där. Men det finns ju inte på samma sätt med en sån person.
Nej, precis. Jag var ju rätt, jag ska säga, känslig och sårbar när jag gick in i filmbranschen i början då, eftersom jag precis kommit ur utbränningen och jag hade fortfarande inte rätt ut allt det här som behövde redas ut. Men jag måste säga att filmbranschen ändå hjälpte mig att förstå att gränsdragning är viktigt, därför att vi sysslar faktiskt väldigt mycket med det. Det är allt från löneförhandling till kommunikationer mellan avdelningar och sånt där. Och det är lite liknande en familj. Den typen av gränsdragning som man lär sig mellan syskon, tror jag. Den får man faktiskt med sig lite i filmbranschen. Filmbranschen har gett mig fruktansvärda trötta påsar under ögonen, men den har också gett mig väldigt mycket livsglädje.
Och när teamet funkar, då tänker jag att det är en mer läkande erfarenhet.
Verkligen. Verkligen, det är det. Då är man en stor familj under ett par månader.
Ja, så när du tänker på det här, vad tänker du? Jag tänker utifrån podden och poddens namn. Vad vill du med i liv? Vad tänker du att livet har velat med dig? Vad är det som har utmanats?
Jag tror och hoppas att livet vill att jag ska skapa och uttrycka mig. Och jag tänker, jag och Rafael pratar väldigt mycket om det här med skapande. Rafael sa en väldigt klok sak förut, att en människa som upplever saker skapar bättre. Mm. Det tror jag väldigt mycket på. Jag tror att allt det här ger mig material att skapa med, och det ger mig en emotionell bank liksom att plocka ur. Jag jobbar ju väldigt mycket med känslor. Mitt favoritord är ju känsloresa. Det är vad jag vill regissera efter. Vad det huvudsakliga jag vill regissera och skapa med. Det är ju faktiskt känsloresa. Det är huvudsaken jag målar med. Det är liksom känsloresa. Jag tror att den känslobanken som jag har faktiskt blivit berikad.
Mm. Vad tänker du att du vill tillföra andra med det?
Jag tror att om man skalar av de första ytliga lagren och så är jag nog inte mindre flockdjur än någon annan. Så jag vill nog bara skapa samhörighet och liksom connecta och utplåna ensamheten. För det är väl vad vi flockdjur gör.
Ja, det är det nog. Flockdjur som vill utplåna ensamheten. Men det låter fint.
Ja,
ja, men det är vi nog allihop.
Ja.
Jag tänker att även ensamvargar tar ju avstånd från en flock.
Ibland
de behöver ju flocken för att kunna ta avstånd ifrån, om inte annat.
Men ibland undrar jag om inte ensamvargar bara är små, ja, men sårade flockdjur.
Säkert, så kan det vara.
Ja, jag tror att det handlar om flockdjur som är liksom för ledsna eller för sårade för att kunna ha andra nära, för då gör det ont.
Mm. Det kan säkert vara så.
Mm.
Sen finns det säkert de som är lite mer solitära, som vill vara själva.
I egenskap av dunder extrovert så kan jag inte förstå det här.
Nej, jag vet att det är svårt. Okej, ska vi stoppa nu då?
Ja.
Tack för den här stunden.
Hej då, mamma.
Hej då. I nästa avsnitt kommer jag att prata om narcissism och våld. Vad är det som gör att förövaren är framgångsrik i sina manipulationer? Vilka drivkrafter kan finnas bakom beteendet? Den narcissistiska kränkningen, går den att förstå? Om du som lyssnar befinner dig i en situation där du känner dig utsatt, ta kontakt med närmaste kvinnojour eller kvinnofridsrådgivare i din kommun. De är vana att möta våldsutsatta kvinnor. Du ska aldrig behöva känna dig otrygg i din relation. Det är inte okej att din partner uttrycker sig kränkande mot dig. Det är inte heller okej att hota med våld och definitivt inte att bete sig våldsamt. Tack för att du har lyssnat. Ansvarig ljudtekniker är Anton Whitehouse. Om du har en berättelse som du vill dela eller förslag på ett ämne som du vill att jag tar upp, kontakta mig på podd@annesari.se.
Om du vill vara med och stötta den här produktionen, swisha då gärna valfri summa till 123 145 96 01.